du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se.
Prisa Gud, med hängivenhet och prisa Gud med tacksamhet tillsammans med olika generationer här. Och det, vi har ju en påskdag idag, och traditionen är så här att man frågar, eller man påstår, proklamerar: Herren är uppstånden. Och så kan du få säga tillbaka: ja, han är verkligen uppstånden. Det är församlingar som gör över hela världen idag, bara proklamerar det här. Men budskapet är ju sant 24/7 alla dagar, men man betonar det här extra mycket idag. Det har varit väldigt kul att få gå ut och nå nya människor på Nordstan, Brunnsparken och lite överallt, och ha med sig den här symbolen med påskliljan, med den här löken som liksom sätts ner i jorden, och så blir den här vackra liljan. Den här löken dör i jorden och så uppstår det, så blir det som fantastisk blomma. Och när jag berättade här för några barn, 4 och 6 år gammal, och några tonårstjejer och en mamma, och jag precis är klar med min fin illustration, tror jag, och så frågar jag sen: och vad händer sen när Jesus har uppstått? Då säger barnet: ja, då sätter man honom i vasen. För hon var fortfarande inne i tanken att allting var ju bara en blomma. Men det är mer än en blomma. Det är livets konung som kom tillbaka. Döden kunde inte behålla honom. Men man kan ha svårt för att tro det här. Det kan hända saker som gör att vi blir betryckta, eller sorgsna, eller modlösa. Och de lärjungar och den fantastiska kvinnan Maria från Magdala, de hade det så här jobbigt i sina sinnen. För nu hade Jesus varit död i 3 dagar, 3 nätter. Och så var det den 3:e dagen. Och nu så kan Maria Magdalena inte hålla sig längre, utan hon kommer till graven innan det har ljusnat. Så tidigt är det på morgonen. Och vi är nu i Johannes evangelium kapitel 20. Så följ med du också i detta fantastiska evangelium. Följ med i din bibel, så står det så här: tidigt den första veckodagen. Det är alltså söndagen som egentligen är den första veckodagen, dagen efter sabbaten. Medan det ännu var mörkt kom Maria från Magdala ut i graven och fick se att stenen var borttagen från den. Hon sprang därifrån och kom till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, och sa till dem: de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Alltså, det är väldigt speciellt, för när Maria Magdalena kommer dit så upptäcker hon bara att Jesus är borta, och hon tror att någon har rövat bort honom. Men det hon hade hört flera gånger var ju att Jesus skulle dö och han skulle uppväckas, men också på den 3:e dagen, så man visste också när det skulle ske. Men när hon kommer till en tom grav och ser att stenen är bortrullad och undrar: var är vakterna? Vi vet ju att man hade en stor vaktstyrka, att man hade förseglat den här stenen. Det var liksom ingen människa som bara kunde plocka bort den hur som helst. Och där finns ingen. Det är ingen som är där. Och graven, den är tom. Men hon kan ändå inte tro. Hon liksom är så full av sorg. Hon kom dit med kryddor. Hon skulle liksom förbättra Josef från Arimateas och Nikodemus verk med kryddor och smörjelse, och göra det här liksom lite sista för Jesu kropp. Hon tänker inte tro. Hon tänker sorg. Hon tänker inte att profetian skulle uppfyllas. Hon tänker att hon ska gå dit och sörja och göra det bästa av det. Men Gud har någonting bättre för oss. Så jag kommer att tala till dig idag som är full av sorg eller modlöshet eller otro, eller som bara har tappat den här första kärleken, den här tron på Jesus som styrde ditt liv en gång i tiden. Eller om det är första gången som du hör det här budskapet om att Herren verkligen är uppstånden. Precis som det var för de här barnen och ungdomarna som vi har mött här i Nordstan och Brunnsparken på olika ställen. Där de har sagt: aha, jaså, är det så? Och några av ungdomarna, bara när de förstod att det inte Jesus dog för sina egna synder, utan för alla synder. Åh, är det så? Ja, så är det. Jesus, han hade inte gjort någon synd. Han var fullkomligt ren. Så när Jesus Kristus dör för våra synder så kan döden inte behålla honom. Det är väl en fantastisk bild. Och ni som är kanske lite yngre än vad jag är ju uppväxta med lejonet Aslan och Narnian. Och speciellt den här boken Häxan och lejonet. När den här brorsan Edmund blir en förrädare. Och lejonet Aslan dör i förrädarens, alltså i syndarens ställe. Och då säger liksom det här budskapet i Narnia-berättelsen som en saga men som också en allegori, en liknelse på Jesu död och uppståndelse. Där häxan är Satan och där lejonet symboliserar Jesus. Så när Aslan dör i syndarens ställe och Aslan inte hade gjort någon synd så kan inte döden behålla Aslan. Och så var det också med Jesus, vår konung, som inte är en lejonkonung utan som är judarnas konung och vår konung. Halleluja! Döden kan inte behålla Jesus Kristus, Guds son, för han har inte gjort någon synd. Hade han gjort någon synd eller hade han varit en bluff så hade han bara varit kvar i graven. Men nu är han inte kvar i graven. Han är uppstånden. Han lever! Woo! Och genom att vi tror på det här så får vi frälsning och rättfärdighet ifrån Gud. Det är ett fantastiskt budskap. Tänk att människor bara äter ägg och sill och missar det här. Det är tragiskt, men du kan dela det här vidare. Och så kan andra få vara med och se fortsättningen. Du bara trycker du på knappen, du som har Facebook, dela vidare. Här kommer budskapet. Vad är det som händer med Maria? Hon springer och så står det så här i vers 3 när hon har sprungit tillbaka till lärjungarna. Då begav sig Petrus och den andra lärjungen ut i graven. Och då sprang de. Först är det Maria som springer. Nu springer de här till graven. Båda på samma gång. Men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Vem var det? Det var Johannes. Varför, det vet man ju inte. Kanske var bättre tränad. Eller så kanske det var så här. Ni som springer, eller ni som tränar. Ni vet vad som händer när man har jobbiga tankar. Träningen, gympasset, löpningen, motionsrundan går inte så bra. För man tänker tungt. Och liksom man kan tänka Petrus, han hade nog ganska tunga tankar. Liksom, oh, men tänk, liksom, tänk om han inte, tänk om det är blöd, tänk om det inte är sant. Eller tänk om det är sant. Och vad ska Jesus säga till mig? Men Johannes, han bara springer om honom. Och så är han där först. Men så står det så här om Johannes som kom först fram. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där. Men han gick inte in. Strax därefter kom Simon Petrus. Han gick in i graven och såg linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan för sig hopvecklad på en särskild plats. Det var precis som att Herren bara hade gått ur de här bindlarna, ingen som hade slitit av dem utan bara uppstått. I hans uppståndelse kropp så kunde han ju gå genom stängda dörrar och han kunde också bara komma ur de här gravkläderna och så bara låg de där precis på samma ställe. Men det som är så speciellt här, det är skillnaden mellan Johannes och Petrus. Har ni tänkt på det? En del är kontemplativa, var ett konstigt ord här, jag beklagar. Men det är liksom en som är väldigt, tänker mycket. Förundrar sig, stillar sig. Petrus, han var mer impulsiv. Johannes, han tänkte. Och Petrus, han handlade. Det var två olika personer, lika mycket älskade av Jesus. Även om Johannes verkar som att han alltid, ja, det är jag som är mest älskad. Jag älskar, jag är ju lärjungen som Jesus. Alltså den som är väldigt mycket med Jesus förstår ju hur mycket man är älskad. Om man bara springer och gör saker och säger saker så kanske man inte förstår hur mycket älskad man är av Herren. Vi är lika mycket älskade av Herren allihop. Men vi behöver kanske vara lite mer kontemplativa. Lyssna in, förstå, höra, precis som Johannes. Men Petrus, han är inne i graven och så tittar han. Vad är det som har hänt här? Och då är det fyra, det var ju tre fingrar det. Fyra olika ord för att se. Nu ska vi se här om jag kan med, om jag ska väckla upp mitt papper där, får jag inte glömma bort nu. Det första ordet står i vers 5. Det är när Johannes liksom tittar in i graven. Blebo, det är ungefär som blänga. Man kollar bara, man bara ser. Men när Petrus, när det står att Petrus ser, så står det teoreo. Då granskar han. Alltså han studerar, han bara kollar liksom, vad är det som hänt? Här ligger de här bindlarna, liksom Herren, han är inte där. Det här ser inte ut som någon gravstöld. Det här ser ut som någonting helt annat. Förstår ni? Och så står det sen i vers, jag ska fortsätta här, i vers 8. Sedan gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven, och han såg och trodde. Då är det ytterligare ett ord för att se. Ejden. Säg ejden. Ejden, det betyder att man får insikt eller erfarenhet. Man får en klar förståelse. Jag tror att du skulle säga aha, alltså den här aha-upplevelsen, den får Johannes. Det står så här, han såg ejden och trodde. Alltså vi bara blänger och vi bara ser, kollar in, tittar in, analyserar, granskar. Det händer ju ingenting i vårt hjärta. Det sitter ju här i huvudet. Men när man får liksom ejden, synen, då får man trons ögon och så får man insikt. Och han såg och han trodde. Trodde vad då? Jo, att Herren hade uppstått. Det var ju det han hade sagt. På tredje dagen skulle han uppstå. Även om Jesus talade om sig själv i tredje person. Människosonen ska hånas. Han ska pryglas. Han ska korsfästas. Och han ska uppväckas på den tredje dagen. Fantastiskt! Nu ska jag läsa ytterligare ett ord. Se, som betyder ytterligare någonting annat. Vers 9. Förut hade det nämligen inte förstått skriftens ord, så att han måste uppstå från de döda. Därefter vände lärjungarna tillbaka hem. Det här ordet förstå betyder det grekiska edeisan. Det betyder att man har blivit övertygad, att man har erfarit med sina egna ögon. Eller som det kan översättas, man vet. Alltså det är ju det här som händer när man blir frälst. Och den helige ande säger med vår ande att vi är Guds barn. Vet du, när man förstår att man har blivit frälst, att man förstår att Jesus dog för mina synder, han blev uppväckt på den tredje dagen och han ger mig rättfärdighet, då är det mer än att se. Det är mer än att teoretiskt uppfatta någonting. Det är mer än att man har fått insikt. Man har fått förstånd. Man har fått en erfarenhet, en upplevelse. Man bara vet att man är frälst. Man bara vet att Jesus har uppstått. Jag frågar dig, har du den tron att du bara vet att Herren har uppstått? Den tron kan man få på Jesus Kristus genom att den helige ande gör allt det här levande. Det är fantastiskt. Jag önskar att du ska få den. Nu springer lärjungarna hem, står det här. Och vad händer då? Då kommer nästa person jag vill prata om, som har en väldig respekt för. Då har jag för Johannes och Petrus också. Men man känner ju att man är en blandning mellan Johannes och Petrus. Samma skrot och korn. Kanske lite försiktig ibland, för impulsiv. Man bekänner högt, springer därifrån, springer till Gud. Men så är ju Maria där, denna fantastiska kvinnan. Hon som hade blivit upprättad av Jesus, vers 11. Hon är ju tillbaka här nu. Hon liksom hänger kvar. Hon springer inte bara fram och springer tillbaka. Hon hänger kvar. Står utanför graven och så gråter hon. Men hon sörjer. Och medan hon grät lutade hon sig in i graven. Vers 12. Hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ena vid huvudets plats, den andra vid fötternas. Och det var precis som att hon såg nådastolen i templet. Där det var två keruber, två änglar på varsin sida. Och nådastolen i mitten. Hon bara kunde se att här är Herren. Här händer det någonting. Men hon ser det inte än med sina andliga ögon. Och när de här änglarna sa till henne, kvinna, varför gråter du? Eller förlåt, Hon fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat och så vidare. Och de sa till henne, kvinna, varför gråter du? Hon svarade, det har tagit bort min herre. Och jag vet inte vad det har lagt honom. Alltså hon letar fortfarande efter Jesu döda kropp. Han skulle ju uppstå på den tredje dagen. Vi tänker ju som vet facit, hallå, hur svårt kan det vara? Älskade inte Maria Jesus? Jag tror att hon älskade Jesus för mycket. Den är fysiska närvaron, den är personen, den är människosonen som hon kunde ta på. Den där Jesus som hade befriat henne från 7 demoner, från ett helvete i livet. Den är personen som älskade henne för den hon var. Så att hon blev så förvandlad och så kärleksfull. Att hon fick bli ett vittnesbörd att den som har fått mycket förlåtet har mycket kärlek. Denna kvinnan sörjer så mycket att hon inte kan igenkänna Jesus och inte förstå profetian. Det finns för många heliga, härliga människor som sörjer någon som saknas, någon person som saknas eller något som saknas, något som inte är som det var förr. Och så kan man inte se att Herren lever idag, mitt under pandemier eller kanske i en livskris som du är inne i. Herren, han lever idag, graven är tom. Du ska inte ta hand om historien, den gamla kroppen. Du har en uppstånden Jesus som älskar dig, är med dig redan här och nu. Woo! Men vad är det som händer? När hon hade sagt detta vände hon sig om och så fick hon se Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Han kom i en annan skepnad. Han gjorde så med Emmauslärjungarna också. Han gjorde så ibland i sin uppståndelsekropp. Jesus sa till henne, kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Och då är det inte kvinna något föraktfullt kvinna, utan kvinna mera som madam. Och hon svarar och säger, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom, herre, om det är du som har fört bort honom. Alltså, sir. Hon talar väldigt respektfullt tillbaka till Jesus, fast hon tror att det är en trädgårdsmästare. Och så ställer hon den här frågan och så kommer det fantastiska så här. Hon frågar, herre, om det är du som har fört bort honom, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Men Jesus sa till henne, Mariam, alltså hebreiska Maria, Mariam, då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska, Rabboni. Hon kände igen Jesus så fort hon fick höra Jesus säga namnet Mariam. Alltså hon kände igen herdens röst. Visst är det fantastiskt? Vi igenkänner när den helige ande talar till oss. Det är som Jesu röst. Vi igenkänner herdens röst. Men vi kan vara så förblindade av sorg, av att vi lever i historien, hur bra det var innan det där hände, innan det där tråkiga hände i mitt liv, innan det kom in eller den försvann eller den dog. Och så lever vi i det och försöker klamra oss fast vid det och krydda det och liksom uppmuntra det och odla det, när vi istället ska höra Herrens ord idag. Herren talar genom sitt ord och sin ande idag. Och så ska vi igenkänna det här och säga, mästare, herre, Jesus, konung. Eller hur? Ja, jag hör hur du säger amen där genom Facebook-apparaten eller telefonen eller paddan eller tvn. Jag bara hör det. Gensvara till honom när han talar till dig idag. Lägg bort det där som har varit. Även sorgen, även synden, även misslyckanden. Det som har varit. Det är en ny dag, det är uppståndelsedagen. Detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss på den vara glada och fröjdas över frälsningen. Halleluja. Vad händer sen? Jesus sa till henne, rör inte vid mig, till jag har ännu inte farit upp till fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min fader och er fader, till min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Det här är så fantastiskt. Att när hon väl förstår att det är Jesus hon har mött, då går hon tillbaka och så får hon vara det första vittnet. En kvinna som hade varit så föraktad får vara det första vittnet om att Jesus Kristus är uppstånden. Halleluja! Så gör Herren när han vill visa någonting och säga någonting till oss. Vi kan vara så utslagna, uträknade, sorgsna, misslyckade. Men när vi ändå fortsätter att tro på honom och söka honom, så vill Herren komma med sitt personliga tilltal, säga vårt namn, visa sig uppstånden, visa sin omsorg, visa sin kärlek. Men vi behöver ta emot. Jag vet ingen som har blivit räddad för att man har tyckt synd om sig själv. Jag vet ingen som har blivit frälst för att man har bekänt andra synder. Men jag vet så många som när man har förstått att Gud, han är god ändå. Jag tror på Jesus mitt i besvikelser och sorger ändå. Jag väljer att tro på Guds ord och inte följa mina känslor och negativa erfarenheter, utan jag följer Guds ord, håller fast vid att hans löften är sant, hör hans röst, och när han talar till mig, då går jag och berättar för andra: Herren är uppstånden. Han är uppstånden. Han lever. Hur vet jag det? Guds ande inom mig säger: du är Guds barn. Guds ande inom mig säger: Kristian. Halleluja. Nu undrar jag så här, sista minuterna. Hur kunde det vara så här? Att fienden, följ med mig, Matteus 27. Fienden, de trodde att Jesus hade sagt han ska bli uppväckt på den tredje dagen. Står så här. 27:62. Nästa dag, som var dagen efter tillredelsedagen, samlades översteprästerna och fariseerna hos Pilatus och sa: Herre, vi har kommit att tänka på vad den där villoläraren sa medan han ännu levde. Efter 3 dagar ska jag uppstå. Ge därför befallning om att graven blir säkert stängd fram till 3:e dagen, så att hans lärjungar inte kommer och stjäl hans kropp och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första. Pilatus sa till dem: här har ni vaktstyrkan, gå och bevaka graven så gott ni kan. De gick och bevakade graven och förseglade stenen. De satte också ut vakten. Så ska jag också läsa om hur lärjungarna trodde. Johannes evangelium kapitel 2. Där står det så här. Judarna frågade honom i vers 18: vad för tecken kan du visa oss eftersom du gör så här? Jesus svarade: bryt ner detta tempel så ska jag resa upp det på 3 dagar. Judarna sa: i 46 år har man byggt på detta templet och du ska resa upp det på 3 dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. När han hade uppstått från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och ordet som Jesus hade sagt. Lärjungarna talade inte om detta förrän Jesus hade uppstått. De hade sett honom, upplevt honom. Men fienden, de visste att den här profetian, Herren ska uppstå. Vi måste liksom se till att de inte börjar liksom tala om det här. Vi måste vakta graven. Det får inte hända någonting. Men de kunde inte stå emot hans uppståndelse. Ingen demon, ingen makt kan stå emot Herrens uppfyllelse. Ingenting kunde hålla dödens, livets herre tillbaka. Jag tycker att det är så fantastiskt. Och Jesus, han hade talat flera gånger om sin död och uppståndelse. Vi har i Matteus 16. Då står det i vers 4. Ni är ett ont släkte, säger Jesus. Men ni ska få se ett tecken. Det är Jona tecken. Vad var det för tecken? Ett tecken som de knappt trodde på själva. Jona, han blev kastad i havet. Och han lever liksom som död i havet. Men efter 3 dagar så säger Herren till fisken: spotta ut Jona på torra land. Och Jona får ett nytt liv. Det var det tecknet. Alltså det var sådana här symboler som Jesus talade. Sådana här liknelser. För att de inte skulle förstå. Och för att de som trodde och ödmjukade sig skulle förstå. Men Jesus talar också om att på 3:e dagen så ska jag uppstå. Lärjungarna förväntade sig inte det här, men de fick ändå uppleva det. Fienden, de trodde på det, försökte hindra det och sprider det här ryktet än idag att hans kropp blev stulen. Jag frågar dig, hur är det med dig? Hur är det med din relation? Hur är det med din tro? Du kan få ta emot det här budskapet. Och du kan bli helt förvandlad. Du kan göra precis som Petrus och Johannes och Maria, blir förändrad i ditt sinne. Men det du behöver göra är att springa fram till Gud. söka honom. Och det du behöver göra är att se och uppleva, erfara att det här är sant. Och det du behöver göra är att tro att de här orden är sanna. Det var det som de hade så svårt för att förstå. Därför att de lät känslor och förtryck styra. Men när Guds ord tar över och besegrar känslor och betryck, då kan vi förstå att Herren är uppstånden. Och genom den heliga ande i vår ande så vet vi att han är inom oss. Och då kan du också säga Herren är uppstånden. Och då kan du också berätta för andra. Amen. Nu ber jag för dig som vill. Lovsångare kan fortsätta och ta plats här under tiden. Så tackar jag dig Gud för att du är med oss. Jag tackar dig för att du är uppstånden. Ja, du är verkligen uppstånden. Jag tackar dig för att vi inte bara har det här teoretiskt för oss. Utan vi får erfara det och förstå det genom din ande. Och att när vi hör din röst så vet vi att du lever också nu. Vi vet också Jesus att du är uppstånden, men att du också är på Faderns högra sida och ber för oss och manar gott för oss. Och Fader, nu när vi ska prisa dig och sjunga ut tacksägelsen och fröjdas över uppståndelsen, så vill vi göra det i tacksamhet till det som du har gjort för oss Gud. Så därför så ber jag att alla som har lyssnat till det här ska ta emot denna frälsning, men också tron på Jesu död och uppståndelse varenda dag 24/7 och bli bevarade i uppståndelsen för all framtid.
Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så mejla oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där.
Men vi har även samlingar för barn då?
Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!